Ja, som sagt, det är jätteroligt att komma hit och jag får ju vara tacksam till Emma och Mattias att ni ordnar med det. Därmed inte sagt att fler så, nej. Hörrni, det är domsöndag idag. Och så har jag satt rubriken på min predikan så här: välkommen domsöndagen. Och så tänkte jag, hur i all sin dag kan man säga så? Vem av oss vill dömas? Vem vill möta dömande attityder? Vem vill utsättas för rättsväsendet och betraktas som skyldig? Vem vill bli dömd? Och så tänker jag, står det inte dessutom i Bibeln, säger inte Jesus själv att vi inte ska döma på det att vi inte må bli dömda? Eller det där om att varför ser du flisen i din broders öga men inte bjälken i ditt eget? Domsöndag. Välkommen domsöndag. Har det liksom slått slint lite på den här pastorn som står här, eller hur är det? Gud ska väl vara kärlekens Gud och inte döma någon, eller hur? Och så står jag här och säger välkommen domsöndag. Och till råga på allt, bara för att göra dig lite mer upprörd om det nu händer så vi ser det, så längtar jag efter domsöndagen. Jag längtar efter en domsöndag som talar om att en dag ska Gud gå in och döma. Vi ska läsa en av dagens texter. Och nu har ni suttit så länge, så varför inte stå upp så får ni sträcka på er när vi läser ifrån Johannes evangeliet, 5:e kapitel och från vers 22. Och där läser vi Johannes 5:22-30. Där läser vi så här: och fadern dömer ingen, utan har helt överlåtit domen åt sonen, för att alla ska ära sonen liksom de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Sannerligen, jag säger er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Sannerligen, jag säger er, den stund kommer, ja, den är redan här, då det döda ska höra Guds sons röst, och det som hör den ska få liv. Ty liksom fadern äger liv, så har han också låtit sonen äga liv. Och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är människosonen. Var inte förvånad över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst och gå ut ur dem. Och det som gjort det goda ska uppstå till livet, och det som gjort det onda ska uppstå till domen. Av mig själv kan jag inte göra något, ty jag hör, som jag hör så dömer jag, och min dom är rättvis. Jag följer inte min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Amen. Nu får ni sitta igen. Det här finns i ett speciellt sammanhang, den här texten. Den finns i ett sammanhang efter att Jesus har gjort ett under och att etablissemanget där i Israel, det judiska etablissemanget, börjar tala om att förfölja honom. Och istället för att bli lite undfallande och liksom lite sådär räddhågsen, så ger Jesus det här talet, den här texten, där han höll på att säga retar upp dem ännu mer. Där han förklarar tydligt vem han är. Jag gör bara det som min fader har sagt åt mig att göra. När lärjungarna ber Jesus att han ska lära dem att be, då kommer ju bönen vår fader. Det känner ni till alla. Då kommer bönen vår fader. Och i bönen vår fader så finns det strofer. I alla fall tänker jag så och känner jag så. Där finns strofer som man kan bära med sig egentligen genom livet. De här stroferna är helt suveräna var för sig. Och sen blir de lite olika starka i olika delar eller perioder av livet. Och för min del så har under faktiskt ett flertal år bakåt de här stroferna: låt ditt rike komma. Och strofen: låt din vilja ske. De har varit extra starka i min bön. Alltså, låt din vilja Sket är ju både personlig och den är världsvid. Personlig på så vis att den speglar min längtan att Guds vilja faktiskt ska få komma till uttryck i mitt eget liv. Och den är världsvid på det viset att det som Gud tänkt för sin skapelse, allt det goda han avsett med sin skapelse, att det ska få liksom få utrymme i den här skapelsen och att det faktiskt också ska få utrymme i mitt liv, i min närhet och egentligen utöver hela världen. När man läser skapelseberättelsen, det första kapitlet i Bibeln, så ser vi att Gud liksom efter varje dag tar ett steg tillbaka och betraktar och ser att det han har gjort är gott. Och efter den sjätte dagen när människan skapas så säger han att det är mycket gott. Nu är ju inte fallet sådant att allting är gott. Snarare är väl fallet sådant att vi på något sätt lever i en fallen värld. En värld som inte är fylld av Guds goda tankar. Som inte speglar Guds goda vilja för människan. Som inte speglar Guds vilja för skapelsen i sin helhet. Vi ser att den suckar och våndas, den lider som Paulus skriver. Snarare har Guds tankar ju ersatts av människans egoism eller människans storhetsvansinne, människans egen längtan att bli sin egen lyckasmed eller bli sin egen herre eller bli herre över andra. Människan skulle bruka och vårda skapelsen, och så håller vi för fullt på att förbruka och förråda densamma. När vi slår på tvn där hemma på kvällarna eller morgonnyheterna så ser vi ofta det ena jobbiga eller fasansfulla efter det andra, hur människan förgriper sig, våldför sig på varandra, på naturen, förstör sina egna levnadsvillkor. Och så skulle jag kunna hålla på så och måla en svart, riktigt tung bild. Och det är ju inte roligt. Men det går faktiskt att göra det. Fast samtidigt så vet vi att från samma människa så kommer så mycket vackert. Samma människa kan producera och prestera och göra så mycket ädelt. Jag läser en bok där hemma nu om den här läkaren ifrån Kongo. Som var nominerad till Nobels fredspris och som har på något sätt gjort sitt livsverk att ställa upp för alla de kvinnor som systematiskt våldförs på, våldtas i krigets Kongo. Om man läser den så är det svårt att hålla tårarna tillbaka när man ser hur människor kan bete sig mot andra människor. Och samtidigt så sprids någon slags hopp när en människa står upp och är så ädel mitt i det mörka. Det finns så mycket vackert också som människan gör och är. Och då tänker jag så här, att det måste ligga något i när man säger att människan har inom sig själv både förutsättningen för det goda och för det onda. Och om man ställer frågan, vad är det som gör att det där destruktiva oftare får ta över eller får komma till uttryck? När vi faktiskt ser att det kommer så mycket gott också ur mänskligheten. Det är frågor vi kan bära med oss inför domsöndag när vi säger välkommen domsöndag. För det vill jag säga. För domsöndagen talar ju om den dagen som Gud genom Jesus Kristus faktiskt ska sätta punkt för det onda. Vi har en hel bok i Bibeln, och Roland läste den inledningsvis. Vi har en hel bok i Bibeln, Uppenbarelseboken, som talar om kampen där Gud en dag helt och fullt ska sätta punkt för det onda. Och jag kan säga, jag längtar efter den dagen. Om det blir en söndag, det har jag ingen aning om. Men jag kan säga välkommen domsöndag. Välkommen den dagen, Gud, då du sätter punkt för allt det onda som sker och har skett och finns möjligt kan ske i denna världen. Då du sätter punkt, och den dagen är välkommen för de här kvinnorna i Kongo. Den är välkommen för de som drabbas eller drabbats av HIV/AIDS. Den är välkommen för den som lider av fattigdom, eftersom vi i iländerna uppenbart inte förmår att fatta att vi ska dela med oss på djupet. Den är uppenbart välkommen för dem som lider av krigets fasor, för barnen i Sverige vars föräldrar inte har förmågan att ta hand om, som har glömt barnen till förmån för drogen. Och så ginge det att göra en riktigt lång lista, och en dag sätter Gud stopp för detta. Jag vet inte om det är någon mer med mig som känner, ja, jag längtar till den dagen. Jag längtar till den dagen då Gud säger stopp, hit men inte längre. Paulus skriver i Romarbrevet så här: nu blir det ingen fällande dom för den som tillhör Kristus Jesus. Nu blir det ingen fällande dom. Och det är ju egentligen precis det som den här texten jag har läst handlar om. För texten är egentligen en presentation, ett svar till de som kritiserade Jesus, till hans blivande förföljare. En presentation om vem han verkligen är. Han är sänd av Gud i himlen. Och han gör bara vad Gud i himlen sagt till honom att göra. Han vill följa Guds vilja. Vill man ära Gud fader i himlen, då ärar man Jesus, eftersom han är sänd av Gud. Enkelt, logiskt, kan tyckas. Han är sänd av Gud. Han är själv Gud, läser vi i början av Johannes evangeliet. Och han är alltid nära fadern. Och så beskriver texten som vi läste. Den beskriver två kategorier av människor. Två grupper. De som nu lever, men som beskrivs som andligt döda. Som nu lever, men som beskrivs som att det som skulle få vara det verkliga andliga livet och gemenskapen med Gud inuti, inifrån, det har liksom dött. Och det ska få höra Guds röst, läser vi i texten, eller hur? Och hör de rösten och bejakar rösten, så erbjuds ett evigt liv, och så blir det ingen fällande dom. Alltså när det står i texten att det handlar om att höra Guds röst, så förstår vi att det handlar om att hör du Guds röst och den liksom får komma in i dig och du bejakar den, då är det samma sak som att du tar emot Kristus. Du tar emot rösten. Du tar emot det liv han ger. Och du undgår domen. Alltså, för den som tar emot Kristus blir det ingen fällande dom. Tar emot honom i hjärtat. Öppnar för honom. Tror på honom. Då blir det ingen fällande dom. Det är det här som vi kallar för frälsning. Räddning. Det är där det finns förlåtelse. Det är där det finns liv. Ett liv som inte tar slut. Det som inte hör, eller som i längre fram i texten beskrivs som det som gjort det onda, de kommer till domen. Det blir en fällande dom. Det är ju logiken. Men för den som tillhör Kristus, som har hört honom och tagit emot honom, blir det ingen fällande dom. Och därför säger jag välkommen domsöndag. Då kommer den friande domen som är för oss som har hört, som har berörts och som har tagit emot det Jesus vill ge, som tror på honom och fått del av förlåtelsen. Själva livet väntar. Det är det domsöndagen handlar om. Så välkommen domsöndag. Nu kan man ju tänka så här att så enkelt är det ju ändå inte som jag står och beskriver det. Antingen, alltså så enkelt, så antingen har man gjort det onda eller så har man gjort det goda. Antingen då bara det onda eller bara det goda. Och så svartvitt är ju inte livet, eller hur? Verkligen inte. Det räcker att gå till sig själv så ser man att det finns den här dubbelheten. Den goda ambitionen, de goda gärningarna, de goda sakerna jag vill, de goda sakerna jag gör. Men också de mörka sidorna. Eller är jag möjligen ensam om det? Ingen hand upp där. Då är jag ensam om det. Alltså vi bär ju på den här dubbelheten, eller hur? livet är inte så svartvitt att antingen är jag bara god eller så är jag bara ond. Jag läste den här texten så tänkte jag på Morten, eller Mårten, vilket man nu säger beroende på var man kommer från i landet. Jag tänkte på Morten. Han var granne hemma. Jag vet aldrig att han gick i kyrkan. Jag vet aldrig att han bad böner. Jag vet aldrig att han var speciellt religiös. Men jag vet att han fanns där för mina föräldrar när de behövde hjälp när jag växte upp. Han var den som alltid ställde upp i kvarteret och hjälpte till. Han var den som hade varit utsatt som liten. För på den tiden, på 20-talet när han föddes, då var det en oerhörd näsa och skam att födas utanför äktenskapet. Han var den som var mobbad. Men han var den som fanns där för oss på olika sätt. Skulle Morten då, eftersom jag inte kan se att han hörde till församlingen hemma eller så, varit enbart ond? Självklart inte. Så enkelt är ju inte livet. Det räcker att gå till sig själv och se att jag bär inte bara på det goda, även om jag vill det goda. Och det kan jag säga med 100% ärlighet. Jag vill ju det goda. Men ändå blir det ibland fel. Mindre smickrande handlingar. Egoismen tar över också för mig och för dig. Till och med Paulus, som ju skriver att nu blir det ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Till och med Paulus tvingas ju erkänna att det inte alltid är så lätt det där. Att vi gör fel fast vi inte vill och vi gör inte alltid rätt. Han skriver ju så här, och det känner du väl igen, du som läser din bibel, att jag förstår inte mitt sätt att handla. För det jag vill, det gör jag ju inte. Och det jag inte vill, det gör jag. Och det här är evangelium, vänner. Att trots att du och jag inte är perfekta, trots att du och jag inte är fullkomliga, trots att ingen av oss är syndfri, så finns förlåtelse, så finns frälsning. Och vi behöver det. Vi behöver bli frälsta. Av flera skäl behöver vi bli frälsta. Ett skäl som jag inte har berört och inte tänker fördjupa mig i heller, det är ju att vi förstår att, och det står i Bibeln, att enda vägen till Fadern är genom Kristus. Vi behöver hitta honom. Enda vägen till Fadern är genom Kristus. Ni som följer den kristna debatten i tidningar och så här vet att där har det funnits och finns en diskussion. Finns det andra vägar till Gud? Kan man lika gärna komma via Muhammed eller på något annat sätt? Men jag läser i min bibel att det är genom Jesus Kristus som vi kommer till Fadern. Sen kan man, som jag faktiskt hörde Thomas Sjödin säga så sent som igår eftermiddag när jag lyssnade på honom, och det var väldigt klokt, han sa, det är en klyscha, men alla klyschor är ju inte dåliga. Det finns bara en väg till Gud, och den är genom Kristus. Men det finns många vägar som kan föra oss till Jesus Kristus. Det är inte så dumt sagt. Skulle vi ha vittnesbördsmöte här, vi som har tagit emot Jesus och bekänner oss som kristna, att det här var min väg, så tror jag inte vi skulle få två identiska vittnesbörd. Därför vi har haft våra vägar till Jesus, men det är genom Jesus som vi kommer till Fadern. Det är ett skäl att vi behöver bli frälsta, det här gamla ordet. Det andra skälet, det skulle ju vara att vi behöver förlåtelse, som vi var inne på. Vi behöver förlåtelse eftersom vi inte är felfria. Vi behöver upprättelse. Det räcker ju inte att stanna där, att jag tänker så här, jo, jag gör fel ibland, men jag är inte sämre än någon annan. Titta på han där borta, vad har inte han gjort? Eller såg ni henne? Alltså, det räcker inte att tänka så. Hur sant det än kan vara, så lyfter det inte min skuld. Vi klarar inte förlåtelsen själva, trots alla goda terapeuters hjälp, trots KBT och allt vad det heter, så klarar vi inte förlåtelsen själva. Vi klarar inte upprättelsen själva. Även om vi skulle förneka, även om vi skulle förklara på olika sätt, så behöver vi förlåtelsen från annat håll än från oss själva. Vi behöver den från Gud. Och jag tänkte så här, rent praktiskt enkelt exempel. Om jag sårar min älskade hustru och gör henne illa på det viset, så hjälper det ju inte hur mycket jag än försöker att tänka bort det som hänt eller prata bort det med min psykolog. Det som egentligen mening hjälper, det är ju faktiskt att jag erkänner för henne att jag bar mig dumt åt. Jag gjorde fel. Jag ville inte att det skulle gå tokigt. Jag får be om förlåtelsen. Och jag får höra orden: jag förlåter dig, Kjell. Och sen är jag så lyckligt lottad så jag tänker mig att då kommer en god kram också. Är ni med vad jag menar? Jag kan liksom inte tänka bort oförrätten som jag har gjort, utan jag behöver be: förlåt mig. Då först kan jag ju gå vidare, eller vi i det här exemplet, och vara viss om att det inte ligger något och skaver mellan oss. Och så tänker jag, är det inte samma sak med Gud? Är det inte samma sak med Gud att när vi har sårat honom, han som gett oss livet, när vi har sårat honom genom att vända honom ryggen, när vi skadat själva skapelsen genom vårt sätt att vara och leva och ämnade att förvalta, så hjälper det inte att bara tänka bort det med aldrig så positiva tankar. Det hjälper inte att terapeuta bort det. Det kan vara hjälp att komma fram till att jag faktiskt går till min Herre och säger: förlåt. Förlåt mig, Herre. Och så får jag erfara upprättelsen. Kung David i Gamla testamentet har ju skrivit mycket i Saltaren, vad vi förstår. Jag vet, kung David var ju en härlig människa, en god man, en stor kung. Men han hade ju sina mörka sidor han också. En dag när han stod på taket så fick han ju syn på en vacker kvinna som badade på ett tak en bit bort. Och det händer ju att karar som får syn på vackra kvinnor får fel tankar i huvudet. Och är man då kung så kan man ju göra de tankarna man får i huvudet, hur fel de än är, till verklighet. Så han kallar ju alltså till sig den här kvinnan. Och hon blir ju gravid. Och vad gör man då? Ja, hon var ju gift. Hon var ju gift med Uria, en av hans bästa soldater, en av hans bästa krigare. Så David säger till Uria att gå ut i striden. Och sen säger han till de andra att när fienden kommer så dra er tillbaka, så att Uria står där själv och säkert blir dödad. Så sker. Och profeten Natan besöker David en stund senare, eller tag senare, och ger den här berättelsen om mannen som bara hade ett lamm, till skillnad från den rike som hade mängder av lamm. Och där den rike tog det enda lammet från den fattige. Och David blir så vred och säger: säg mig vem det är, så ska jag. Det är du. Du tog Urias enda hustru, du som hade allt. Och David blir förkrossad. Och jag tror att man med hyfsad stor säkerhet kan säga att psalm 32 av David är den psalmen som kom till när han insåg sin synd och när han insåg sin skuld och när han lever med den. Och så skriver han så här: lycklig den vars brott förlåtits och vars synder plånats ut. Lycklig den vars skuld har avskrivits av Herren och vars sinne är utan svek. Så länge jag teg tynade jag bort, jag jämrade mig dagen lång. Dag och natt låg din hand tung över mig. Jag blev som en åker i sommarens torka. Då erkände jag min synd för dig. Jag dolde inte min skuld. Jag sa: jag vill bekänna mina brott för Herren. Och du förlät min synd och skuld. Ja, David brottades. Så länge jag teg tynade jag bort. Då erkände jag min synd och skuld för dig. Du förlät. Björn Ulvaeus, som ju är väl känd från ABBA. Jag tror han bekänner sig som ateist. Han låter ju i musikalen Kristina från Duvemåla, så låter han Kristina klä orden om behovet av förlåtelsens nödvändighet. Och det är en av de vackraste sånger jag vet. Du måste finnas. Och den kan ni ju googla fram texten på. Den är helt fantastisk. Och så får hon sjunga så här. Och jag har jättesvårt att tro att inte Björn Ulvaeus, oavsett om han förnekar eller inte, någonstans känner behovet av förlåtelsen. När han skriver orden som Helen Sjöholm får sjunga som Kristina: vem skulle känna min ånger och sedan förlåta? Friden i själen, ja, vem skulle skänka mig den? Och vem skulle så ta emot mig till slut efter döden? Om du inte fanns, vem tog hand om mig sen? Behovet av förlåtelse. Men nu, vänner, nu måste vi komma till amen här strax. Innan ni lyfter ner mig, tror jag. Om vi återvänder innan det där amen till texten och avslutande konstaterar att Jesus presenterar sig som Guds utsände. Den som gör vad Gud vill. Och Gud vill livet. Gud vill inte den distans som råder mellan honom och människan. Han vill inte att någon ska gå förlorad. För han vill att vi alla ska få del av det livet han erbjuder. Därför sändes Jesus. För att ge liv. För att ge evigt liv. Domen blir rättvis. Och den bygger på att vi tror på honom eller inte. Lägg märke till att vi vet inte. Vi kan inte veta vad de skyldiga får för dom. Det står inte i texten. Men vi vet av andra texter att det finns en risk att gå förlorad. Men vad det innebär, det vet vi inte riktigt. Vad vi tydligt vet, det är att Jesus har kommit för att ge oss möjligheten till livet. Har öppnat vägen till Faderns hjärta. Och att han möjliggör verklig förlåtelsen. Och den möjligheten, den vill inte jag missa. Den vill jag ta vara på, för den är reell. Den är verklig. Och hur du väljer, det avgör inte jag. Men möjligheten är lika stor för oss alla. Och det jag vet är, återigen Paulus, att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap eller insikt om sanningen. Och det jag vet är, och återigen Paulus, att nu blir det ingen fällande dom för den som tillhör Kristus Jesus. Så välkommen domsöndag med din dom över det onda, med ditt tvärstopp för allt det onda i vår värld, och välkommen med din friande dom för den som hör och tar emot Jesus Kristus. Nu ber vi tillsammans. Fader i himmelen, nu kommer vi inför dig. Du som genom Jesus Kristus låter din röst höras. Vi ber, låt ditt rike komma. Vi ber, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Herre, jag ber och tackar dig för förlåtelsens möjlighet. Att du ser en liten människa som jag, som vill mycket och gott men inte alltid förmår göra det, och än mindre räcka till. Tack att jag och den som känner igen sig i det får en stund som denna komma till dig och ta emot dig, bekänna och be om den där förlåtelsen som kan vara nog så svår att formulera men så viktig att få erfara. Tack att vi får genom det bli dina barn och få del av ditt liv som aldrig tar slut. Jag ber så i Jesu Kristi namn. Amen.